Peter, du ska prata om Chandler Bing, eller alltså Matthew Perry, som han ju hette, Friends-skådisen som gick bort. Men du ska prata om honom som en form av idealiserad amerikansk manlig ikon. Tycker vi, alltså är det bra sak eller dålig sak med Matthew Perry?
Det är tveeggat svärd, att man kan både älska honom och hata honom.
Ja. Jag kommer att prata om vilka kläder som har blivit symboler för den svenska gängkulturen. Det handlar om Gucci-kepsar, haglöfsjackor och så vidare. Och jag ska alltså fundera på hur den roll spelar deras kläder och hur påverkas deras varumärke. Biffen, är Madonna relevant fortfarande?
Jag tycker att hon är alltid relevant, så jag ska prata om Madonna för att hon är relevant.
She's so relevant. Bra, tack. Peter Al-Fakir, du är först ut. Varsågod, scenen är din.
Alltså, Matthew Perry har ju precis dött. Och jag ska prata om hur han, en ganska beige-vit man, förändrade amerikansk humor. Eller åtminstone så fick han ju bli själva sinnebilden för den humor som växte fram kring 1990-talet. Och för er som inte kan sin sitcom-historia så spelar Matthew Perry Chandler Bing i den omåttligt populära tv-serien Friends. Och här vill jag bara lägga in en brasklapp då och säga att jag faktiskt fullkomligen avskydde Friends, men jag var ändå lite fascinerad av Chandler Bing. Och det verkade finnas någon form av konsensus kring honom, att han var en snygg, kvick och älskvärd karaktär. Men själv tyckte jag då att han var en vidrig, mobbande översittare. Det som hur karaktären porträtteras i vilket fall.
Ja, alltså, men jag måste ändå nu backa bandet lite. Du sa att du avskydde Friends. Det är väl inte en...
Är du en psykopat, Veta?
Det är väl inte vanlig... Det är väl en vanlig åsikt. Det är, alla älskar väl. Det är trygghetsknarkande att se på Friends.
Är det verkligen trygghetsknarkande? Jag tyckte det var fjantig, larvig, amerikansk, ytlig. Alla karaktärer, fast ingen som jag själv kunde identifiera mig med. Jag tyckte ingen av dem var sympatisk. Flera av dem var toxiska på flera sätt. I dagens vad heter det, begreppsvärld.
Alltså, jag tänker att är du för intellektuell för den? Alltså,
nej, tvärtom.
Nej, jag tror att du är för smart för den. Alltså, och du har sett den för sent i livet.
Ja, det är ju en del grejer som man måste liksom på något sätt se dem när de är jättepopulära, så att man kommer in i det, för att sen blir det kökigt om man inte har det där tidsminne av det helt enkelt. Jag har en kompis som aldrig hade sett Star Wars. Jag var såhär, herregud. Och sen så tittade vi på första Star Wars-filmen och han var såhär, vad är det här för shit? Att det är liksom, det är ju helt heimlagat.
Jag tycker ju nog att Friends, alltså jag kan hålla med om att jag tycker att det är töntigt och liksom att de är översittare och mobbare och det ena och det andra. Men
vi gillar ju sånt.
Men vi är ju såna själva. Men sen tycker jag faktiskt alltså att det som Friends har, som också Frasier har, men jag tycker mer om Frasier.
Ja, jag älskar Frasier.
Så att liksom det är sån här trygghet för mig att titta på det. Men då är nog Frasier mera trygghet, för han mockar mer.
Men där är kanske också att man får de där minnena att man har ännu liksom bott hemma och man har inte haft liksom såna verkliga världens problem som man har nu. Man har sådär att räkningar, jag vet inte, jobb, jag vet inte. Liksom sådär. Man är bara sådär att det är såhär skön tonårsleverna och man har inte något problem. Så det är kanske också när man tittar på sådana så får man lite tillbaks liksom till det och det känns lite tryggt och bra. Och det är delvis säkert det också.
Jo, kanske. Men det var ju också så att det här var ett gäng, det skulle vara ett gäng unga vuxna mellan någonting på 20 plus, 30 plus. Men i slutet av serien så var de närmare 40-50. Så bara den grejen var ju helt bizarr. Och dessutom allihopa bodde i otroligt snygga New York-lägenheter. Och så jobbade de typ som servitörer eller catering. Bara det. Men det är ju så att det är så typisk amerikansk grej att det är helt vanliga arbetarklassmänniskor som är med i serien, men som bor de i fantastiska lägenheter. För det går ju inte faktiskt att porträttera hur en vanlig amerikan bor, för det är för jävla torftigt. Och i den här miljön då så var Chandler Bing en på ytan framgångsrik yuppie med ett slags odefinierbart välbetalt arbete. På så sätt skilde han sig från de andra. Och så tacklade han då sina problem genom att ständigt komma med skämt. Och där de andra då personerna jobbade kanske komiskt med genom att vara larviga eller komiska i sig själv, som till exempel Joey som alltid var någon så snygg men lojal och snäll kvinna. Carl och Ross var pedantisk nörd och Phoebe var då någon flummig massös. Så stod det då Bing för skämten, som ofta var vassa och riktade mot sina vänner, underförstått. Han skämtade elakt men under ytan fanns en stor portion kärlek och respekt för kompisarna, eller åtminstone var det tanken. Han, när han sa någonting så förstod man med undertonen då att han egentligen inte menar det. Alltså det är ironi om någonting. Och jag tror också att det hjälpte till att Matthew Perry var duktig. Liksom. Han hade en bra timing i sin leverans och han kunde få fram den här tvetydigheten. Och oftast vad som kallas för self-appreciating humor, vad heter det? Självförnedrande humor. Mm. Eller självnedvärderande humor.
Ja, alltså att han kunde ju kämpa på bekostnad av sig själv, ja. Vilket jag måste säga att jag tycker att är absolut det roligaste sättet att kämpa.
Ja, jag älskar det. Det är bäst.
Att det är liksom ett sorgligt, jag tycker också att han hade ett sorgligt karaktärsdrag som Chandler Bing, men var ju jättecharmig och karismatisk. Att om man nu säger att vem ska man helst ligga med, så nu var det nu väl med Chandler Bing.
Men nu var han ju också på att sortera i serien ganska sådär lite loser emellan, just att han klarar sig inte sådär jättebra med brudarna och han hade den ena hemska flickvännen som typ så halvstalkade honom. Vad var det som hon hette? Hon är Janice. Såhär,
Janice som hade sådär skrik.
Ja,
skriker.
Så det gick ju sådär jättebra för honom liksom hela tiden.
Men var inte också en del av hans karaktärsbeskrivning att han skulle vara en sån här nobody loves me typen som han också, alltså jag lyssnar massa poddar om honom nu förstås i och med att han har dött, så det där sa de också när de liksom scoutade honom för den där rollen, så de ville att han skulle vara Matthew Perry, alltså sig själv.
Ja.
Alltså en så här sorglig, sorgsam figur som kände att han inte var värd något, ja, men, och därför var jätterolig.
Matthew Perry liksom i riktiga livet, han dejtade ju Julia Roberts, men han dumpade henne för att han var hela tiden rädd att hon skulle dumpa honom, att han var så mycket sämre än hon.
Är det sant?
Ja, hon hade varit helt passad, what?
Du
så just liksom det klassiska, så här, dumpa för att du blir dumpad, vilket jag verkligen uppskattar.
Ja. Men jag vill också på något sätt knyta ihop den här karaktärens framväxt med den stämning som fanns på 90-talet, att det var ganska hård stämning. Det var en recession i världen, det var flera stora krig, det var en generation som kallas för generation X som sysslade väldigt mycket med ironi, om man minns hur det funkar. Och på ett sätt som ni säger, det här med att man skämtar om sig själv är ju också väldigt finskt, kan man få säga så, att det är ganska finskt.
Ja,
så på så sätt kanske det att på något sätt knyter an i någonting på ett annat sätt än till exempel Joe eller Ross. Ross är ju helt outhärdig. Jag vet inte om det är han som spelar honom, som hans egen personlighet som lyser igenom. Men han är ju, jag verkligen avskyr honom. Jag stängde av flera gånger Friends när Ross sa honom.
Okay. Men alltså han var ju den här typiska jänkin, tänker jag. Alltså, typisk amerikansk helylle.
Jag tycker att han var ju så rolig för att han var så jävla dum liksom. Det är att liksom,
men ändå på något sätt så var ju Chandler Bing, även om han inte var ensam, så blev han på något sätt, tycker jag, sinnebilden för den här wisecracking killen som har mörk egen inre känsla och liv, och sen som hela tiden kommer med skämtar. Man har ju sett många sådana karaktärer i tv-serier efteråt och även i filmer, så det blev ju som en stereotyp, eller vad ska man säga, det blev som en trop som sen har blivit vardagsmat efter Matthew Perry. Och ni var inne på det och sa att just när han castades så var det att han hade de här mörkare sidorna, och att han var den typen redan innan. Han behövde inte göra så mycket, utan han bara byggde vidare på sin egen personlighet. Och han berättade flera gånger också att han gick på den här castingen och han kände verkligen att den här karaktären är ju verkligen jag. Samtidigt när han började redan när han fick jobbet, så hade han redan utvecklat en alkoholism. Och han berättade då att i olika intervjuer att han, åtminstone de första 3-4 säsongerna, så hade han en regel att aldrig dricka på jobbet. Men det hindrade inte honom från att dyka upp bakfull till varje inspelning. Och sen tror jag 1900, vad skulle jag säga?
Nej, bara att man, när man tittar på den där serien och man vet hur den problem han hade, så man ser ju hur liksom i en episod kan han vara jättesvullen och sen i nästa episod är han igen liksom ser lite normalare ut, att det fluktuerar jättemycket. Man såg liksom på hans utseende att det gick inte så bra.
Alltså han sa i en podd jag lyssnade, så sa han att man kan helt se att då när han hade alkoholproblem var han fet, och när han gick på piller, han alltså var pillermissbrukare och alkoholist, så då var han jätteutmärglad som ett benrangel. Och jag läste någonstans att han kom ju med en bok för ungefär ett år sedan, en självbiografi som hette Vänner, kärlekar och det där fruktansvärda. Och där står det att han hade använde som mest 55 piller Vicodin per dag.
Herregud.
Och alltså jag måste googla här just innan vi börjar podda att vad är Vicodin? Och Vicodin är ju alltså en av de där tre mest dödliga beroendeframkallande alltså mediciner man får utskriva till sig. Alltså,
är det inte opiat?
Ja, en opiat. Oxycontin är en, metadon är en och sen är hydrocodon en och det är alltså samma som Vicodin. Och det fick han för att han var med i en jetski-olycka 1997. Så alltså, han har ju blivit
55. Hur kan man liksom men jag förstår inte man kan leva.
Nej, men alltså han var ju inne. Alltså jag tror att hans tarm sprack eller någonting förra året. Han höll på att dö. De hade sagt att du har 2% chans att överleva. Så att jag menar han har ju förberett sig nog för att han kommer att dö.
Jo precis. Jag tror han hade till och med stomipåse ett tag. Och han låg i koma tror jag i 2 veckor och de visste inte om han skulle. Men jag vet inte om det var just med tarmen sprack, men han har flera problem också med hjärtat.
Och han var inskriven ju också på rehab.
Sitt hårda.
Exakt.
Ja, och alltså, han var inskriven kanske 30-tal gånger tror jag på rehab.
Oj, oj.
Så man kan ju se det som du säger, den här utvecklingen kan man ju också se i serien, att han blir mer och mer sliten på ett helt annat sätt än sina medspelare. Visst, alla uppe åldras, på 10 år åldras man ju, men han åldrades så otroligt mycket mer. Mm. Och det såg man också med de senaste intervjuerna, att han såg riktigt sliten ut.
Men han har ju nog tydligen grundat, han har någon sån här The Barry Foundation och sånt, ett sånt hus.
Han hade alltså att ett tag så bjöd han in andra alkoholister att bo i hans stora, rika villa innan han sålde den då, som någon slags stödhem.
Ja,
han
har nog finns
varit engagerad i de här frågorna.
Ja, och den finns för att du har förstått att den finns liksom kvar helt, att det är för specifikt för män som har liksom
alkoholproblem.
Han hade
sagt att han inte vill att bli ihågkommen som Friends liksom. Han hoppas att när han dör så ska man inte direkt bara tala om Friends. Och att han istället skulle prata om att han har försökt hjälpa så mycket missbrukare. Att om det är någonting han kan så är det faktiskt att om någon säger att jag har problem med alkohol så kunde han säga så här, jag kan hjälpa dig. Men det där, vad gör vi? Vi står och pratar om Friends. Men nu pratar vi också om hans missbrukarproblem. Mm.
Och det här är ju en del också av Matthew Perrys berättelse, att han då åker ut och in på olika rehab och så vidare, och hälsoproblemen är bara värre och värre. Efter Friends så försökte han bygga vidare på sin karriär, men det gick så där, han hade mindre roller och även i både filmer och tv-serier. Och jag tror för de andra personerna i Friends har ju faktiskt haft ganska så framgångsrika. Ross har varit med i en hel del filmer. Han var med i Band of Brothers till exempel.
No Night at the Museum.
Rachel har ju, hon vad heter hon?
Jennifer Aniston.
Ja, hon har ju verkligen haft en bra karriär så att säga. Monica har också varit med i flera filmer. Phoebe också, olika komedier och så vidare. Så de har haft
men han Joey hade en egen serie.
Ja. Jo, han var med och Joey tog också över för Top Gear när de sparkade han gubben där som, vad heter han, skitsamma. Och jag tror att Matthew Perry faktiskt skulle ha varit bortglömd idag, om det inte vore så just att för egentligen är det ju en tv-serie som slutade sändas för 20 år sedan och ändå så pratar vi om Matthew Perry och Friends. Och varför är det så? Och det är ju att Friends fick en slags comeback under pandemin när folk började titta på långa serien. Mm. Och det är inte bara det att man kunde binge-titta på de här 250-290 avsnitten. Det är också det här förutsägbara formatet, tryggheten, den underliggande varma tonen, kamratskapet och så vidare som på något sätt kanske har slagit en ton hos unga människor idag som inte är uppväxta med det.
Mm.
Och dessutom så ligger ju också klädstilen helt rätt i tid. Många som har kopierat Rachels frisyr eller Chandler Bing's kläder. Jag tror även det finns TikTok-videor på hur man kan inreda sitt hem i äkta Monica-stil. Men det här som också, jag har läst olika kröniker om det här. Och många som undrar sig hur det går ihop för humorn är ganska daterad. i Friends.
Ja.
Jag menar, jämfört med vad en Gen Z vanligtvis tycker är positivt och roligt. Jag menar, oftast är det Chandler eller Joey som är väldigt måna om att visa att de inte är homosexuella till exempel. Det är sådana här missförståndsgrejer som man skrattar åt då, att någon uppfattar dem som bög, så ska man liksom motbevisa det. Eller ta Ross, han är väldigt svartsjuk till exempel, på ett sätt som idag inte skulle vara accepterat. På något sätt. Och även Monikas kontrollbehov och så vidare. Och de här könsfördelningarna i serien. Och bara det att en hel vit ensemble som liksom inte har en minsta tillstymmelse till diversifiering. Jag vet själv, egentligen vet jag inte själv varför jag inte gillade Friends. Men just att Chandler Bing var annorlunda. Jag tror att jag känner igen stilen på mig själv och mina egna kompisar. Och då är frågan, var jag själv då en översittare och mobbare under hela 90-talet? Men det kan också vara så att han hade de här hälsoproblemen och alkoholismen som gjorde honom sympatisk.
Mm.
Att han ständigt kämpade med sina inre demoner, som det brukar heta. Och nu när man sett honom de senaste åren, han har ju blivit en liten... Han är också, inte bara att Friends har gjort en comeback, han har också gjort en comeback som person. Han skrev den här boken till exempel, och han har varit med en hel del talkshows och fått prata om sina problem. Och jag tyckte han gör ett sympatiskt och intelligent intryck när man hör honom prata.
Mm.
Även om han nu också är märkt av de här åren som missbrukar, han sluddrar och så vidare när han pratar. Det där med sluddret var ju också ett problem när de spelade in, och även inspelningen att han hade problem återspeglas ju faktiskt i Friends. Jag tror att någon säsong så skrev de att han var tvungen att flytta bort från stan med jobbet bara för att han hade sådana problem att sköta sig.
Oh, och
de drog ner hans roll, och han var med då och då bara för att han egentligen gick på rehab under den perioden.
Alltså, gud vad sorgligt alltså. För man har ju bevittnat det här. Alltså, vi har ju suttit och tittat på de här serierna. Men Peter, när du sa att han liksom ju idealiserar... Han fick vara bilden av en idealiserad amerikansk manlig ikon. Så vilka andra, jag tänker så här, samtida med honom eller också yngre, finns det då?
Ja, om du tar de generationen innan så har du ju Harry Seinfeld-gänget. Vi ser ju inte på Jerry Seinfeld som någon snygg, attraktiv man. Eller gör vi det? Jag vet inte. Men han har ju varit en slags evig ungkarl som var idealiserad. Mm. Kanske just på grund av sina ekonomiska framgångar. Och det finns en slags sån dragning till att har man humor som man så kan man liksom kompensera mycket annat. Man kan kompensera att man inte är så rik eller snygg och så vidare.
Mm.
Men just kombinationen att vara snygg, vara witty och kvicktänkt gör ju det som en grej. Jag vet inte riktigt, det finns flera av de komikerna som kom på 90-talet har ju lite samma stuk och har gått från stand-up-komiker till att spela first leading man i filmer. Att man blir den där snubben som tjejerna vill ha, just på grund av att man har den här typen av humor, man har en distans, självironi och så vidare, på något sätt då har en bakväg in till kvinnors hjärtan.
Det pågår en grym våldsspiral i Sverige där barn görs till mördare men också mördas, och varje vecka kan man räkna nya våldsdåd som innefattar mord, sprängdåd och brander och så vidare. Okej, vi befinner oss i början av år 2023 och två stycken 15-åringar i en telefonchatt får ett uppdrag. I ett bostadsområde i Stockholm så ska de skjuta någon som ser ut att köra. Det här är alltså en omskrivning för någon som ser ut att vara gängkriminell. Gucci keps, jacka över 5 lax, haglövs, något, ta han bara, skriver den här anstiftaren i chatten. Alltså, det spelar ingen roll vem det är. Det ska bara vara en gängkriminell de ska skjuta ner. Och några timmar senare så avlossas minst 7 skott. Och de här pojkarna jagar en 20-åring som klarar sig oskadd genom att gömma sig på ett lager i en mataffär. Och då visade det sig att måltavlan var tidigare ostraffad och är inte känd av polisen. Han råkar bara vara på fel plats vid fel tillfälle. Men han hade också kläder som signalerade att han skulle kunna vara kriminell. Då förstår jag att ni frågar, vad hade han för kläder? Och det man säger att han hade på sig då var en jacka som såg ut att vara från det italienska lyxmärket Moncler. Ni vet, så här ja, lite dunjacka. Ja. Ganska så här dyr.
Väldigt, märke, de är väldigt, väldigt dyra. Men det är nog också ett sånt märke som jag associerar med att, liksom att om du använder Moncler så är det nog en riktig douche att, liksom att hejpa.
Just det, ja. Okej. Okay. Och den här mannen som då misstänks vara anstiftaren till skjutningen, han bär själv Haglöfs på bilder i förundersökningen. Och det där, nu är det ju liksom spännande att det är Haglöfs. Moncler kan
ja,
jag
det
ännu
förstår man ännu, men Haglöfs, det är liksom väldigt random. Och det är ju sådant att typ någon, vet du, Stockholmsstan skulle kunna i misstag köpa Haglöfs och sen är hon då mitt i allt i ett gäng i misstag. Det är ju hemskt liksom.
Ja.
Och hur ska man veta vilka märken är safe? Att det är fjällräven safe? Liksom,
exakt.
Vad ska man använda för att inte bli associerad med det här?
Men Haglöfs, nu för att göra det klart för alla, det är alltså det svenska företaget i outdoorbranschen som tillverkar kläder och utrustning för friluftsliv. Det är kläder till vandring, skidåkning och bergsklättring. Det är hurtiga medelklasstanter och farbröder som ropar ut på tur, aldrig sur. Logotypen är ju det här stiliserade H. Ni vet med så här punkter.
Ja, och man ser ju i Borgå till exempel ganska mycket Haglöfs. Så nu blir jag hemskt orolig över min egen säkerhet. Att kanske där är några så här gamla gängkriminella som har kommit dit och levat sina pensionsår.
Ja, Shottas är ju i Finland nu för tiden. Det där, men alltså, jag köper just det här som jag sa. Så alltså det att man kan ha liksom vräkiga, smaklösa kläder med till exempel enorma Gucci-logon. Mm. Gucci-kepsen är ju, Gucci-lippisen är ju det som man helt säger så här att det var till exempel Einars favorit liksom lippis var den här Gucci-lippisen. Men att de kriminella gillar friluftskläder, jag vet inte, jag tycker det är liksom det.
Men nu förstår man ju det på ett sätt att det är praktiskt att om du springer, ja, du måste gömma dig där i matlagret och springer i skogen och du kanske måste ha extra fickor för alla dina knarkpåsar, ja, och pistoler, så men då är det ju ett friluftsmärke, ja, ganska logiskt nog
alltså
egentligen.
Kanske de här enkriminella uppskattar klädernas funktion.
Exakt,
helt enkelt.
Exakt.
De är inte bara,
kvalitet.
De är inte bara praktiska på fjällvandringen utan de fungerar ju när man står där ute på torget under obekväma arbetstider. Vet, och så att om man säljer något spännande och olagligt så kan man just sätta dem i olika fickor. Så att det är svårt att hitta, för det finns så många fickor.
Jag skulle vara hemskt intresserad av att veta vad Haglöfs marknadsföringsteam tycker om det här. Och har de liksom uppmärksammat det här?
Jag kommer till det. Och så, och också så här måste man ju förflytta sig snabbt och kanske det kommer lite stänk.
Precis.
Av något. Vätskor, så kan man torka bort det snabbt. Det är så här bra tyg. De håller ju också vatten.
Ja.
Är det inte seglingsmärke egentligen från början? Att de gjorde segling, seglingskläder?
Du är svensken nu, Peter. Men att, jag måste fråga av er, Peter och Biffen. Är ni vänner av friluftskläder? Går ni med North Face? Är det fjällräven på ryggen? Är det Helly Hansen?
Nej, jag tycker inte alls om märkeskläder. Jag tycker att märkeskläder är helt sjukt pinsamma. Så liksom, jag är riktigt en sån roskismoja som jag använder mest kläder som jag köpt på minus 70% på Lindex. Eller sen sånt som jag designar själv och därmed fått gratis. Så det är liksom, det är min stil.
Peter, är du nu klädd i fjällräven?
Nej, men jag tänker att just fjällräven har ju blivit superhipp med sina konkenväskor och sen så har fjällräven också utvecklat sin egen linje. Men den har ju gått, hela den där friluftsgrejen har gått från supertöntigt till att folk har blivit intresserade av just friluftsliv och sen så har de plockat på sig dem. Och så har de upptäckt att det är liksom bekvämt även i vardagen. Man går med de här vildmarksbyxorna också i vardagen som har olika typer av förstärkt tyg och så vidare.
Alltså, jag älskar sådana.
Ventilation här och där man behöver ventilation.
Jaha, sådana.
Men jag har alltid tyckt att de som går med soft shells eller vad heter det?
Jag vet inte vad de heter.
Twin Peaks, vad heter märket?
Peak Performance.
Peaks.
Jag går med Twin Peaks. Biffen går med Twin Peaks.
I walk with me.
I vilket fall då. Det är ju, för mig är det lite nördigt. Det är ingenjör,
ja,
eller hur? Det är ingenjör, det är cykelhjälm och det är hela liksom köret och så det vandrar kängor.
Men i varje fall, så det här en längre tid redan har man kunnat då spåra små vittnesmål av Haglöfs i till exempel svenska rappares texter. Det finns en svensk rapartist som heter Saretti och hans texter är fulla av referenser till Haglöfs. Från hans låt Ella Maj som kom i mars 2023 så sjunger han fuck en förrädare, Haglöfs på jackan, då du är en ortens ägare.
Oj, nej.
Och jag är ju svag för gangsterrap, det här har jag pratat om väldigt många gånger i podden. Och just liksom svensk gangsterrap är ju liksom en korsning av musik och gängkultur där olika vräkiga märkeskläder har blivit som sån här självskriven symbol. Att det finns liksom en extrem drift i att konstant hävda sin egen framgång. Och det gör man genom att visa upp materiellt lyx. Man odlar liksom en otroligt glamorös bild av ett gangsterliv. Det här vill du nog också ha. Du vill stå här ute i en Haglöfsjacka på torget i mörkret. Alltså det ska vara dyra klockor, tunga guldkedjor och dyra kläder. Och så viftar man med vapen. Alltså jag tittar ju också på de här videorna. Och tjocka sedelbuntar. Oh. Och jag måste ju säga nu att eftersom kronan inte är värd något så är det ju också jättelätt i Sverige det, att vifta med sedelbuntar. Här skulle
vi bara ha en. Precis. 100 euro räcker en ganska långt att få en stor bunt med det. Just det.
Nå, det där, så läste jag den svenska modeforskaren Filip Varkander. I Sydsvenskan så förklarar han varför är märkeskläder så jätteviktiga för de här gängerna? Och det här är nog ingenting nytt. Det här är nog en analys som jag faktiskt tänker säga att Biffen Ahonen ska kunna berätta åt oss. Men han säger ju liksom att människan har genom årtusende skapat ett narrativ för att skildra sig själv och sin omvärld.
Mm.
Och då... Och det som vi har gjort är att vi känner att vi vill höra till en grupp. Och i den här gruppen så ska vi ha allting gemensamt. Vi vill se likadana ut. Och då kan det just handla om några sagor och historier som har knutit samman familjer och platser och nationer. Och i begynnelsen var det ju muntliga berättelser. Så blev det skriftspråk. Och nu när vi liksom befinner oss i sociala medier-tiden så är ju allting, nästan all kommunikation, visuell. Och det är därför som tecken blixtsnabbt sprids på de här digitala plattformarna. Det är därför logotyperna blir så centrala. Det är därför det ska vara Gucci eller det är därför det ska vara det här Haglöfska H eller... Eller så här
ja, det är gärna hur det är att det blir en sån här statussymbol. Och jag på något sätt har alltid också tänkt att det känns lite sådär att folk som... måste ha jättemycket logon på sig. Jag har kanske lite dåligt självförtroende att de försöker köpa någon slags status åt sig. Att de tycker att jag räcker inte till så som jag är. Så jag draperar mig själv i dyra kläder så att folk ska fatta att jag är jättebra. Så jag vet inte. Jag, som sagt, jag själv gillar inte sån här logomode. Jag tycker att det är jättepinsamt. Men å andra sidan, jag menar, om någon gillar det så det är ju också helt okej.
Hur är det med dig, Peter? Är du noga att märke syns vad du har för kläder?
Nej, jag skulle gärna köpa Gucci om jag hade pengarna till det. Eller bara prata. Jag ska inte dissa det, jag tänker inte dissa det. Det skulle vara jävligt häftigt att gå omkring med de där jävla märkena, men det är bara så. Jag har inte börjat att stjäla ännu och mörda. Jag har inte råd.
Du har inte råd med de där kläderna. Men hörni, Emil Arvidsson, han är journalist och författare. Han förklarar i en text i SvD att hiphop alltid har jobbat med att röva bort statussymboler från resten av samhället och så förpackar man dem som sina egna. Det här är alltså ingenting nytt. På just andra funktionskläder som Peak Performance och Sail Racing så nu har de märkena stundvis varit populära. Jag tänker att de är väl ändå bara lite dyrare. Men alltså, det handlar om att man skäl någonting och sen så ändrar man på en norm och byter status på det. Alltså man ger ett varumärke en ny kontext och då skapar man samhörighet i den grupp som känner till de här nya referenserna kring det här märket. Det vill säga att när vi går med Haglöfs så spelar det inte stor roll, men när grupperingen gängkriminella går med Haglöfs, då vet de liksom, du är en av oss.
Precis.
Men vad ska de här klädmärkena göra med sina oönskade kunder? Det undrar man ju. För jag tänker att hiphop har ju alltid representerat en målgrupp som företagen jagar. Det är så här unga, extremt trendkänsliga typer som ger gratis reklam i sina raptexter och musikvideon. Men inte det är ju som att man vill att någon ska sjunga så här fucking gangster, liksom, bär Haglöfs.
Men alltså Carhartt till exempel, det här arbetsklädmärket, så de har ju helt, för att det blev så populärt bland hiphoppare, så de har ju Carhartt VIP helt... De har expanderat sitt brand bara på grund av det här.
Ja, och de har liksom åtnjutit vissa, alltså, ja, ekonomiska fördelar.
Ja, verkligen. Verkligen.
Att vara så här tätt förknippade. Men alltså, de här klädmärkenas varustrateger för just något Haglöf som sitter nog nu och river sig i håret. Ja. Ska vi göra? Jag har talat om det här tidigare i ett avsnitt som heter Hur extremhögern. Avsnittet heter Extremhögern på catwalken, men det handlar alltså om hur extremhögern kidnappar olika kända märken. Och det är alltså det vad man gör när man kidnappar ett märke och gör det till sitt. Det heter hatejacking. Det här är ett nytt ord för mig, men jag tycker det var så spännande. När man hatejackar ett populärt varumärke, alltså, så omformar då man då sitt, det där varumärket. Man omformar varumärket så att man kan liksom mildra det extremistiska budskapet för nya potentiella rekryter. Att göra ett visst märke mainstream hos en viss grupp så kan ta bort stigma från den här gruppen. Alltså man vill humanisera och normalisera sina extrema idéer. Och alltså ansträngningen att göra sin rörelse mer mainstream är helt avsiktligt beräknad att den ska liksom tilltala en yngre generation som är öppen för till exempel extremhögern, men hypermedveten om sitt eget utseende och personlighet. Mm, mm. Så det här är ju alltså jättesmart av dem, att man tar det här märket och så gör man det sitt. Ni kommer ihåg Proud Boys?
Ja.
Det var ju den här högerextrema mansrörelsen som bland annat var med och storma Kapitolium.
Just det. Ja.
Eller var väl de som ledde det, tänker jag ännu. Och de bar ju alltså Fred Perry, det gör de ännu också.
Just det, det är sant. Och Fred Perry var ju inte så där jätteglad över det här.
Nej, Fred Perry var ju den här tennisspelaren som var så jättestilmedveten på 30-talet. Men sen så blev det ett märke, Fred Perry-märke. Och alltså det de Proud Boysarna bär är karaktäristiska svarta piqué-skjorta med gula ränder på kragen. Vet ni hur den ser ut?
Ja.
Ja. Och genom åren så, det är inte bara alltså nu då högerextrema mansrörelser som tar Fred Perry, utan genom åren så har bland annat homosexuella män använt just den här Fred Perry-skjortan. Sen jamaikanska Rude Boys, brittpoppare, ska-punkare och så vidare. Och det är just den här lagerkransen som man har velat kommunicera sin grupptillhörighet med. Men då undrar man ju, vad gjorde Fred Perry när Proud Boys började klä sig i hans kläder? Hela liksom företaget var så där att okej, den här designen kommer vi inte mer att sälja i USA och Kanada. Och det här gjorde de för att de ville förändra på de högerextrema männens klädstil ville liksom de gå in och peta i. Men det lyckades inte. Det blev bara ännu, vet du, så här mera att de ville använda det.
Det är ju det.
Men det finns ju alltså många märken som har kidnappats. Jag ska ta ett exempel till. Skomärke New Balance. Visste ni att det har också kidnappats?
Jag kanske associerar det nu för tiden ganska mycket med krig och sånt här. Jag vet att Zelensky använder New Balance hela tiden. Och det,
är det sant?
Ja, och det är ju ett jättepopulärt märke där, skulle jag säga.
Ja.
Så jag kanske associerar det med honom.
Okay.
För det tillhör ju hans liksom den här uniform.
Ah, ja, jag tycker New Balance är ju, alltså, jag tycker jättemycket om det märket och det är jättesnygga skor. Men så här va, när Trump vann presidentvalet i USA 2016, så kom det fram att New Balances vd hade gett Trump-kampanjen en massa dollars.
Aja,
och så sa de också så här att vitsi, vi vill nog att tillverkningen ska liksom, alltså New Balance tillverkas i USA,
ja,
och Trumps politik är bättre för inhemsk produktion än Clintons. Så de var så där att det är bättre om vi har Trumps politik, för
just det,
att då,
just det.
Det blir bättre för vår skovarumärke. Vad hände? Konsekvensen blev att en ny nazistisk bloggare utsåg New Balance till official shoes of white people. Och det där nynazistiska hipsters, alltså som man kallar dem för nipsters, de valde allt oftare New Balance därför att de tyckte att det där inne i loggan kunde läsas som nationalist eller nazist.
Oj herregud, är det liksom därför som man nu ser dem överallt? Jag blir helt mörkrädd. Men alltså, de är ju hemskt snygga och bekväma, så det här är nog dåliga nyheter.
Men jag tror att jag tänker att det här är mera USA. För
ja,
jag har inte ens hört den där tidigare.
Nej, inte har jag heller. Det, som sagt, här i Europa så liksom förknippar jag nog definitivt just det med Zelensky, för att han är ju känd för att han har liksom...
Han ska vara en man av folket.
Ja.
Men det där ytterst är ju ändå köp av dyra kläder och accessoarer ett sätt att tvätta pengar. Det är liksom, man tvättar vinster från kriminell verksamhet så här. Det är därför man köper de här dyra kläderna. Och Varuhus NK i Sverige har nu förbjudit handel med kontanter efter att man på en övervakningskamera så en 15-årig gammal pojke spendera pengar i de här NKs butiker. Och då kunde åklagaren peka på att de där pengarna han fått för ett utfört mord. Så nu har liksom han slutat ta emot kontanter på NK. Och Haglöfs, de har slutat med kontanter i sina butiker eftersom de ju var sådär att vitsi nu trendar de här, vårt märke på fel personer.
Åh, herregud.
Peter, har du varit och handlat något på NK? Har du varit och tvättat pengar?
Nej, jag har inte varit för att tvätta pengar. Det var länge sedan jag handlade någonting på NK också. Men visst är det tjusigt där. Och sen kan man ju tycka att det här är bara larv. Egentligen det är en slags, vad heter, läpparnas bekännelse som NK gör. Därför att det här har de ju vetat om i 20 år. Det är klart att de har sett de här ungdomarna precis komma dit och köpa loss på dyra märken. Man har inte sagt någonting. Därför man har tjänat grovt mycket pengar på de här. Mm. Och det finns många andra verksamheter i Stockholm just som har varit cateringfirmor åt kriminella. Det har varit så i 30-40 år. Även det här området som kallas för Stureplan, som är liksom Stockholms diskotek och nattklubbscentrum. Där har det varit en slags mix av juppis och kriminella i 40 år. Och de har alltid vetat det. Det har alltid varit problem. Det har varit i omgångar när det var som riktigt hemska 90-talet kanske. Så var det också som man hade, vad heter det? Var det som att man hade stålbågar och sådär för att folk inte ska ta med sig vapen. Man har alltid vetat att den här kriminella finns där, men man har tjänat pengar på och då har bara hållit käften helt enkelt. Mm. Så man har gött den här typen av ekonomisk verksamhet, skulle jag säga.
Men det att man nu då har både liksom i Haglöfs och NK slutat med kontantförsäljning, är människor sura?
Men det där har ju redan bankerna har ju strypt det där. Det går ju inte. Det går inte längre att sätta in cash på banken. Det är helt omöjligt om man inte har en personlig banktjänsteman. Jag försökte redan för 20 år sedan komma med en kasse kontanter. Jag hade ungefär 17 000 euro i en plastkasse.
Varför det?
Därför att jag drev en liten resebyrå tillsammans med min farsa som heter Resebyrån Flygande Mattan. Och min pappa tog allting i cash och han var lat och han orkade aldrig sätta in några pengar någonstans. Så till slut hade vi 170 000 i våra, alltså 170 000 kronor.
Alltså 17 000
euro. Och så ville han att vi skulle, ja 17 000 euro också. Flygande och det här var ändå, jag flygade
mattan. Not shady at all.
Och när jag kom med min plastkasse till banken full med kontanter och liksom klinkande mynt. Det var jag och en medarbetare som också var två araber, alltså. Två unga araber som kom i den här kassen.
Hade ni Gucci-lippis?
Kassörsan tittade på oss, frågade chefen som stack ut huvudet. För jag såg att han stack ut huvudet från ett bakrum. Tog en titt på oss och bara skakade liksom långsamt på huvudet. Så kom tillbaka och sa, det där, vi tar inte emot kontant.
Så vad gjorde ni med pengarna?
Får om ett
banken, när vi får ett NK, vi borde ha åkt till NK. Då hade vi liksom åtminstone kunnat använda kontanterna. Jag tänkte inte ens på det, naturligtvis skulle jag gjort det. Men jag menar, om andra sektorer av samhället kan jag liksom stänga ner den här kontantverksamheten, så skulle de ha gjort det för länge sedan.
Alltså vi tänkte inte ens på det. Jag hörde nog, vi borde ha gjort det. Du sa just så, Peter. Alltså med den här lilla historien så avslutar jag mitt ämne och så ger jag över stafettpinnen till Biffen Ahonen. Nu får du prata om Madonna.
Och hon behöver väl knappast någon introduktion. Nej. Ifall någon inte vet vem Madonna är så liksom...
Gå och ställa med Haglöfskläder
på torget och se vad som händer. Men ja, så hon befinner sig faktiskt just nu på världsturné. Och hon har faktiskt just varit i Sverige, så kanske hon har varit där och köpt något Haglöfs. Hon tycker ju också om sån här lite gangster-style.
Men Gucci skulle jag säga mer åt Madonna. Jag skulle inte säga så här Helly Hansen-lippis.
Nej, inte ska riktigt heller.
Fjällräven, konken.
Men om hon vill vara så här inkognito så då har hon varit dit i en gås. Fjällräven, någonting. Men anyway, så hon har varit både i Sverige och Danmark med sin Celebration Tour, som är sån här en slags greatest hits-turné. Och det är ju bara hits. Jag vet inte, gillar ni Madonna? Har ni lyssnat på henne jättemycket? Men liksom få artister har ändå lyckats hålla sig på topp lika länge som Madonna och har så många ikoniska stunder som liksom alla vet. The Material Girl-videon och sen Papa Don't Preach Like a Prayer, Vogue, Express Yourself och Frozen och Ray of Light. Och det är inte liksom bara den här musiken utan det är också det här visuella, för att jag tror att det är sådana här låtar när man säger dem som ni båda liksom ser framför er den här tiden i hennes det här liv. Så hon har liksom alltid varit en föregångare. Turnén har fått lite blandade recensioner. I Danmark sågades hon, men sen i Sverige så hyllades hon. Men hon har ju haft ganska mycket hälsoproblem på sistone, så det har kanske då påverkat också på det här. Jag tror att hon har haft ryggen på något sätt. Och det har varit en massa grejer. Så det är så vi gamla tantar kan relatera till.
Tänk ändå att hon är ganska bra skick.
Alltså herregud, verkligen. Vi har ingenting på henne. Det är helt hemskt.
Men var det inte så att hon hade någon bakterieinfektion och höll på för ett tag sedan?
Jo, det var något att, riktigt illa att hon hade
på
liksom...
något sätt, ja, att precis på dö. Ja. Jag tror också kanske att den här greatest hits, som hon har ju valt att åka på turné med en slags greatest hits urval av låtar, kan ju också spegla det, att man på något sätt får en tankeställare om livet.
Ja, för att jag tycker att hon hade den Madame X-turné, men det var jättemånga datum som blev avbokade just på grund av att då hade hon några ryggproblem och sånt här. Att hon har haft liksom de senaste åren nog ganska mycket grejer. Och i Finland så här har hon ju varit sedan 2009, och då byggdes en sån jättestor konsertplats på Busholmen bara för henne, för där fanns ju inte ännu något hus då. Och alla andra liksom vallfärdade dit. Och jag hörde att de här ivrigaste fansen hade vuxenblöja på sig för att försäkra plats på första raden. Och jag vet inte mer, men jag skulle inte kunna njuta av en konsert med bajs i byxan. Jag tycker att det skulle vara jätteobehagligt.
Kunde man inte bara kissa?
Jag tror inte man bajsar i blöjan, men okej. Det beror på vad man har för preferenser.
Precis.
Att det är det man gör.
Ja, men det känns liksom jätteobehagligt att jag skulle inte...
Jag måste ändå säga att den där konserten...
Var du där med blöja?
Nej, jag var inte i en blöja, men att jag seglade i en blöja. Nej, jag var med i en båt. Jag var inte i en segelbåt, jag var i en båt. Ni har ju finlandssvensk. Och bor vid kusten.
Såklart.
Så jag har ju en båt. Så jag var men det var inte med min båt, för jag har faktiskt bara en kajak. Det var dumt att jag skulle vara i den där. Men där utanför, eftersom Busholmen ligger ju liksom ute vid havet. Så vi får med någon kaverin i en båt. Men jag tror att jag var så i fyllan eller whatever. Det här är ju jättelänge sedan. Så jag kommer inte riktigt ihåg att såg jag någon av henne. Men det var massor med båtar där utanför.
Ja, jag kommer ihåg att jag bodde då i Rödbergen. Och hela konserten hördes liksom in i mitt hus.
Du var hemma bara.
Ja, jag var bara hemma och man kunde känna igen låtarna. Så jag var liksom inte riktigt intresserad att jag skulle få det på keikan. Men det här. Men kiva för dem som var där då.
Kul för dem som var där i blöja.
Precis. Men under London, det här spelningen nu i oktober, så sa Madonna till publiken att it's astonishing that I've made it this far. No one is more surprised than me. Och detta då iklädd knästöd, för att även ikoner blir äldre. Och tycks liksom vara någorlunda okej med det här trots plastikoperationer. För att jag tycker att efter att Madonna nu liksom i flera års tid har krälat omkring halvnaken på TikTok, så känns det här med att hon har ett knästöd, det känns liksom jävligt bra. Mm. Det känns lite sådär att kanske hon nu håller på att acceptera att jag är en vuxen människa, så att jag behöver liksom inte bara en tonåring mer.
Och hon har ju adopterat en massa barn, och de här barnen uppträder ju nu och dansar och gör de vågar ju
där. De vågar att twerka och ha sig, så det
Hon sitter på en stol och ger poäng.
Ja, det är jättebra. Det är superbra delegerat.
Ut och adoptera barn i Afrika, ta hem dem, ha dem att uppträda på dina show.
Precis.
Hon gör saker och ting rätt.
Absolut. Men så jag tänkte att vi skulle lite fundera på att hennes relevans idag, och sen sådana tre höjdpunkter från hennes långa levande. Det finns ju massor med höjdpunkter. Jag menar, hon har gjort så mycket, så jag tycker att hela Madonna är liksom nästan en höjdpunkt. Men det här... just när man säger ikon och världsstjärna och den största kvinnliga artisten någonsin, så tänker de väl de flesta på Madonna. Eller åtminstone vi som har upplevt någon av hennes storhetstider, vare sig det var 80-, 90- eller 00-talet. Stora genombrottet kom 84 med Like a Virgin, som följdes av True Blue och Like a Prayer, båda sådana riktiga klassiska album. Och det är ju också den här tiden som Madonna och den här katolska kyrkan inte direkt är vänner. Då Madonna öppet förespråkar för abortfrihet, sjunger om tonårsgraviditet i Papa Don't Preach, bränner kors och hånglar med svarta helgon i videon till Like a Prayer. Alltså hon brände inte kors, det var Ku Klux Klan som brände kors i hennes videon, och det var riktigt, alla var sådär jättesura. Jag var ju under den här tiden i lågstadie, och Madonna var nog en sån här artist som jag och mina klasskompisar vi såg upp till, och hon fick liksom oss att inse att man behöver inte vara som alla andra. Kvinnor kan göra vad de vill. hon är ju en feministikon. Hon är snygg och sexy, men hon är också smart businesskvinna. Hon skriver sjukt bra låtar. Hon skriver också själv mycket av sitt material. Hon dejtar vem hon ville, från Tupac till Sandra Bernhardt. Och hon ändrar sin stil hela tiden, vilket jag tyckte var jättekult. Att ena dagen hade hon långt mörkt hår och sen andra hade hon kort och blont.
Alltså hon har också varit ihop med Jean-Michel Basquiat. Jag vill bara påpeka
just det, det är sant.
Det är
sant.
Jag väldigt imponerad
av. Ja, det är sjukt coolt. Ja, precis. Ja, det är nog. Och sen och Dennis Rodman hade hon väl någon romans med också. Det är man inte så imponerad av. Han är ju dessutom bästis med Nordkoreas diktator nu för tiden. Så man är lite sådär att alla har vi något ex som vi skäms för.
Ja, jag skulle nog skämma sig, jag ska vara ihop med Dennis Rodman.
Ja, jag också. Men han skulle tydligen skämma sig om hon skulle ha varit ihop med oss. Jag menar, jag tror att det går ut ganska jämnt.
Folk har ju hatat henne också. Och man tycker att man har hatat henne för helt fel orsaker. Just att hon är sexuellt provocerande. Mm. Det tycker man ju att det är som att slå in öppna dörrar även på 80-talet.
Precis.
Men också det att hon var hatad just för, jag kan tänka mig för att hon ofta hade svarta pojkvänner. Som hon också liksom skyltar med. Svarta, snygga killar.
Det är sant.
Och så. Så att det också var väckte på något sätt.
Hon blev hatad för det. Så här,
jag tror att, jo, att det, precis att den biten också har varit mot henne. Åtminstone i början av hennes karriär på den tiden.
Hmm.
Jag tycker hon är bättre faktiskt som skådis än som sångerska. Men det kanske jag är ensam om. Det finns flera det är flera filmer som jag gillar mer än vad hon,
hennes musik. Alla. Hon har varit Desperately Seeking Susan och Evita.
Den är rolig.
Dick och Tracy.
Evita vet jag inte. Ja, det är precis. Men jag var förtjust när jag var ung med en film som hette Desperately Looking for Susan. Och just Who's That Girl? Var
ja, In Bed With Madonna.
De två.
Ja. Just det, dokumentären om hennes.
Just om man tittar idag så kanske Who's That Girl och Desperately Looking For eller Seeking Susan, de är super 80. Det går inte att bli mer 80-tal i de två filmerna. Om man vill få göra riktigt sån nostalgi-trip.
Ja. Och hela den stilen som hon hade då, det var ju liksom, det har varit så att alla butiker, klädbutiker i USA hade helt liksom specifikt som Madonna-sektioner med alla de här korsarna och tyllkjolarna och handskarna och liksom att alla klädde sig som hon, att hon verkligen påverkade. Så förutom just kontroversen med Like a Prayer-videon vart då hon då som sagt kysser ett svart helgon och springer runt av Ku Klux Klan-anhängare, så slutar originalvideon till låten American Life från 2003 med att Madonna kastar en handgranat mot George W. Bush. Och videon dras tillbaka efter kritiken. Det var Jonas Åkerlund som hade regisserat den naturligtvis. Den ersätts med en tamare version, men även den videon är väldigt bra. Den är skrämmande aktuell. Premissen är att det är en modeshow som börjar med modeller i arméinspirerade kläder. Och sen stegvis så blir det soldater som strider och lik och döda barn. Och publiken bara hurrar och hurrar. Tills Madonna då kör in i publiken. Hon är liksom arméklädd och så kör hon in i publiken och spränger upp alla. Och sen dagen efter Trumps valseger så håller Madonna ett tal på Women's March i Washington och säger att hon skulle vilja spränga Vita huset. Så i nuläget är Madonna med en handgranat vårt enda hopp ifall Trump blir omvald.
Okej. Hon var ju alltså också uttalade sig faktiskt inför att hon skulle spela i Stockholm. Så uttalade hon sig om Israel och Palestina-kriget.
Ja, och det har hon gjort redan 2019 i Tel Aviv. Hon avslutade sitt framträdande med att kuppa in en israelisk och palestinsk flagga på ryggen och ta av sina dansare. Samtidigt som hon då uppmanade publiken att vakna. De två dansarna kramade om varandra medan Madonna då sjöng Inte alla når framtiden, inte alla lär från det förflutna. Och arrangörerna skriver då i ett uttalande att den delen av framträdandet inte syntes under repetitionerna, yllare.
Ja, det var en överraskning.
Ja, precis. Och sen nu på den här pågående turnén så har Madonna haft Ukrainas flagga som mantel som ett tecken på solidaritet och stöd. Och många artister vill ju inte präglas som politiska, men även när det gäller det ämnet säger Madonna rakt ut vad hon tycker. Vad tycker ni om artister som säger politiska åsikter? Bra, dåligt?
Jag tycker det är oundvikligt att om man är artist eller man är på något sätt involverad på något sätt i kultur, så är det klart man har en åsikt om saker och ting. Man måste få komma fram med det och berätta.
Jag håller med dig.
Känslor. Men samtidigt så finns det ju också en slags beräknad politiskt engagemang som känns påklistrat ibland när folk tar fram flaggor och så. Man sjunger sånger om ämnen som är liksom självklara och bara för att och tappa in i någon marknad eller få sälja mer skivor, och då blir det lite påklistrat och äckligt.
Det är ett svårt ämne det där, för att sen till exempel om någon har en farlig eller dålig åsikt och en jättestor plattform, så då kan det ju liksom bli ganska farligt om någon då kommer. Men Madonna har ju liksom enligt mig åtminstone bra åsikter. Men...
Alltså, jag tycker MIA har ju varit extremt politisk.
Ja.
Men kanske det som jag nu mest har tänkt på den här senaste tiden är, kommer ni ihåg när The Killers uppträdde i Georgien?
Ja!
För helt, alltså, var det i augusti?
Ja, det är inte länge sedan.
Och då tog de upp på scen en rysk person.
Ja, så att nu ska vi alla vara kompisar. Så det var inte helt, det var inte helt
och, alltså det funkar inte. För ja. Där tänker jag också att där måste ju The Killers liksom ha tagit lite vatten över huvudet. Så de kan ju inte ha fattat.
Ja.
Alltså så här kan de inte
ja.
Göra.
Men, och sen,
de bara, let's be friends! Man är bara,
Madonna är ju också en av de första och största artisterna som alltid öppet har stöttat LGBT-rättigheter. Så på MTV Music Awards 2003, alltså samma år som hon har hotat att spränga upp George W. Bush. Alltså kyssar Madonna sina popprinsessarvtagerskor Britney Spears och Christina Aguilera på scenen. Och det här blir då en av de mest omtalande händelserna i musikgalans historia. Och så här 20 år senare så känns det liksom så här lite konstigt att det blev så grym rabalder. För att det känns liksom så där att just då så ingen pratade ens om någon annan. Typ ett halvår. Och grejen var ju för er som inte 120 år gammal och levde i den här glansperioden av låga jeans och tinted eyeglasses, att medien hade jättelänge försökt måla upp Britney och Christina som såna bittra rivaler, och att sen inte bara att de uppträdde tillsammans utan även att de blev upphånglade av the queen mother herself. Och således så symboliskt fick ärva Madonnas mantel, fick då hela världen att skrika av både jubel och skräck. Och jag medger att jag var liksom väldigt ointresserad av det hela när det begav sig. Och jag tittar först nu, första gången på det här uppträdandet. Som då alltså är Britney och Christina klädda som brudar. Sjunger en så lite karaoke-aktiv version av Like a Virgin. Ganska geckigt.
Ja, ganska dåligt.
Eminem är i publiken och han har sagt att jag hatar det här. Vilket jag tycker är jätteroligt. Och sen så dansar då Britney och Christina omkring en sån här jättelik bröllopstårta som också är jättegeckig. Och det är ju då alltså spelet just på det här Madonnas ikoniska uppträdande från 84. Och sen så kommer då Madonna iklädd frack upp från den här tårtan och sjunger Hollywood. Och sen så pussas de lite och kameran får direkt till Justin Timberlake som är helt what the fuck. Och dessutom har Justin en jätteful kostym. Alla är liksom jättefula. Var vi så där fula? Antagligen.
Men alltså det här var ju, det var ju liksom, när var det här?
2003.
Ja, så det var liksom slutet av 90-talet.
Ja,
så där fula var vi.
Vi var så där fula. Mm. Där var också Kelly Osbourne i publiken. Jag kommer att höra, alltså, älska hennes stil. Jag tyckte att hon var så cool. Och jag var så, herregud, vad har jag tänkt på? Men jag måste liksom medge att jag har alltid trott att det här var liksom mycket sexigare på något sätt. Men det var ju bara så här jättesnabb buss. Och så liksom, med tanke på hur jättemycket uppmärksamhet det hela fick, så jag var helt så här jättedisappointed. Och alla tycks ha glömt att även Missy Elliott uppträdde med dem. Jag visste inte ens det här.
Alltså herregud vad det var.
Jag känner mig helt lurad. Men alla liksom var så jättechockade. Och Madonna och Christina, de var ju lite så här slutty, så ingen bryr sig. Men oskuld och gudfruktande Britney. Så jag tror att det var liksom det som alla var jätteknäckta över.
Jag har läst alltså den här boken The Woman in Me av
var den bra?
Britney Spears. Nej, det var den inte. Den var ju fruktansvärd. Men jag vill säga bara 2003 när det här... Nej, när var det där?
Det var 2003, ja.
Så det var först 2007-2008 som hon flippade totalt. Alltså. Hon hade just blivit dumpad av Justin Timberlake. Jag vill bara förklara den här scenen nu, varför de har filmat Justin Timberlake. Det var ett offentligt uppbrott. Och det har kommit fram i den där boken bland annat att han tvingade henne att göra en abort.
Precis, och sen så gjorde han den där pissiga videon. Liksom. Han var riktigt äcklig.
Han var en dusch.
Han var riktigt dusch.
Och alltså, när Britney Spears försöker komma över Madonna, försöker komma över Justin Timberlake, så kommer Madonna hem till henne för att trösta henne. Mm. Och där skriver hon om i boken att det var så fantastiskt, för att när Madonna kom in i rummet så ägde hon hela rummet, medan då Britney liksom försökte förklara att hon har hela sitt liv varit en sån där som försöker tillfredsställa andra, ja. Medan Madonna var sån här som visat att nej, nu tar jag det här som jag vill. Alltså Britney Spears poäng är väl den att hon vill bli mer som Madonna.
Just
ta
det,
för sig.
Just det. Då vem skulle du inte vilja vara mer som Madonna?
Jag vill säga en sak bara, kära lyssnare.
Använd inte Haglöfs.
Använd inte Haglöfs och gå in på arenan och vara inloggade. Tryck på det lilla hjärtat och favoritmarkerar ni oss. Och sen tryck på den lilla klockan så får ni också en notis varje gång det kommer ett nytt avsnitt som det här avsnittet. Peter Alfakir, stort tack att du var med.
Moi moi.
Moi moi, Biffen Ahonen, stort tack att du var med.
Yeah.
Jag heter Kies Vetihin och det här är Sällskapet.